Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hallå, Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar veckans arkivsamtal där jag pratar om NWA med PSTQ i över en timme. Vi hade så mycket att säga om ämnet så vi spelade in ytterligare 1,5 timme om samma ämne. Detta finns tillgängligt som en exklusiv bonus för er som är patrons av den här podden. Vill du lyssna på detta plus en massa andra exklusiva avsnitt med bland annat David Liljemark? Då surfar du in på patreon.com/arkivsamtal och bidrar med valfritt antal dollar. Om du gillar den här podden och vill bidra så att den kan fortsätta produceras så kan du också swisha en slant till 0760-724738. Denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Det är i stort sett de enda pengar som jag får in nu för tiden. Tänk på det! Min och Anton Magnussons stand-up-turné Uppvigling och förledande av ungdom drar igång igen om ett tag. Alla vårdatum är flyttade. Gå in och kolla på de nya datumen på specialisterna.se. Vi kommer till 22 svenska orter till. Trots pandemin så är det slutsålt på många ställen, så det kan finnas en poäng med att köpa biljetter redan nu. Vi kommer aldrig att ställa in, utan i värsta fall så flyttar vi datum som vi fått göra nu. I Stockholm finns det till exempel bara, jag tror kanske 15 biljetter kvar till den 27 september på Skalateatern. Så de kommer ju ta slut snart. En sak till. Glöm inte att följa mig på Instagram. Där heter jag @gardenfors. Men nu kommer arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Berätta om vad du åt till frukost i morse.
Jag åt ingenting överhuvudtaget till frukost. Jag åt bara lunch i morse.
Okay.
I förmiddags.
Den filosofiska frågan. Är det då frukost det första man äter på morgonen?
Det vet jag inte. Om du, med det engelska ordet är det det. För att det bryter fastan. Det är därför det heter breakfast.
Just det. Du bryter nattens fasta.
Mm. Men så det, då blir ju första måltiden egentligen, oavsett när fan du tar den, blir ju frukost egentligen.
Mm, fast frukost, det är inte
svenska,
breakfast.
Det är inte samma sak.
Nej, det kommer från tidig kost.
Ja, nej, men då är det ju ingen frukost. Då har jag ju ätit lunch egentligen. Fast ganska tidig jävla lunch.
Ja, en tidig lunch.
Fem över elva är en tidig lunch.
Ja, det är en tidig kost.
Ja, det är det. Så det är någon brunch det handlar om.
Du är kanske den gästen som lyckas vara mer intresserad av etymologi än vad jag själv är. Det är inte många som är mer intresserade.
Det är min farsas fel. Men vad kommer det ifrån? Är det tyska? Är det frystuck det kommer ifrån?
Förmodligen. Det är min farsa som har berättat det för mig, att frukost betyder tidig kost. Jag vet inte vad fry... Jag kan inte tyska.
Inte jag heller.
Men fry är det, ja, det är förmodligen då.
Men å andra sidan är det tyskt ord. Det kan lika gärna komma från oss som att det kommer från dem till oss. Det kan ju vara ett nordiskt ord som har kommit till Tyskland.
Ja, det kan det vara. Men om de hade då fry som tidig. Det har ju inte vi, vad jag vet, haft.
Nej, men ja, men det tidigaste målet i varje fall. Vad fan var det för någonting då? Det var nog bara kyckling, ägg och ris. och majonnäs, någon sorts sås.
Mm.
Det var bara, jag måste ha någonting att äta.
Ja, det låter fan, ändå
vad har jag för någonting?
Lite udda. Ja.
Ja, men liksom ren föda.
Ja.
Ingenting annat. Och det är lagat bara för att jag skulle äta det till lunch idag. Och inte liksom, det var inget jag lagade igår kväll.
Du är mer intresserad av ord än vad du är av mat?
Alltså jag är intresserad av mat, men jag är inte så jävla bra på att laga den.
Okej. Okay. Mm, det här räcker som ljudtest i alla fall.
Ja, bra.
Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors och mitt emot mig sitter... Vad väljer du att kalla dig nu för tiden?
Alltså, det är ju enklare med Petter.
Petter,
men okay. Men PSTQ för att förenkla så att det inte blir några missförstånd.
Ja, PSTQ kan vi säga.
Ja.
Petter Stenqvist.
Ja.
Du är då rappare.
Ja, numera sparsamt.
Ja. Det var, när rappade du senast?
Fan, jag har skrivit på en text denna veckan på vägen.
Okej, och då har du rappat lite.
Varenda dag. Ja, fast inte rakt högt ut. För att,
och inte in i en mikrofon.
Nej, det är ett tag sedan. Det var nog när jag spelade in med Mashy senaste gången, skulle jag tro.
Mm, och ja,
med Mashy och Dunkel spelade jag in för några månader sedan.
Okej, men då har du ändå... Då
ser det någon som vill att jag ska vara
med. Det var med nyligen då, när jag rappade in i mikrofon.
Ja, när var det?
Jag spelade in en låt när jag skulle göra min senaste stand-up-special, så gjorde jag ett rappat intro till den.
Ja, okej.
Men det kan ha varit 2 år sedan.
Ja, men då är jag nog lite senare.
Ja.
men inte mycket. Nej. Och det är sparsamt, men så, nu har vi ju permittering, så att nu har jag plötsligt tid som gör att jag faktiskt fungerar som människa överhuvudtaget när jag kommer hem från jobbet och har lite tid på mig att göra grejer, så nu skriver jag faktiskt en hel del.
Och du jobbar numera med?
Jag jobbar med att flytta en massa grejer och sånt.
Du vill inte nämna varumärket på din arbetsgivare?
Nej, det vill jag inte göra.
Okay.
I händelse av att jag säger något dumt, vilket jag ju säkert kommer göra. det räknar jag inte alltid med att jag kommer göra. Det brukar bli så.
Ja, det är skönt att inte ha något riktigt jobb. Jag behöver inte tänka på vad jag säger.
Nej, det är det. Jag är jävligt avundsjuk på det. Samtidigt är jag inte säker på att jag skulle klara den nivån av frihet. Jag litar inte på mig själv på det sättet.
Nej, jag har utnyttjat den väl, måste jag säga.
Med att göra vad?
Nej, men du kanske kommer ihåg det här knulla barndrevet.
Ja, det är ju väl utnyttjat. Det håller jag med. Det håller jag helt hållet med. Jag känner att det här...
Och hade man haft någon form av jobb hade man nog hamnat i lite problem.
Det hade nog kunnat bli problematiskt. Det hade nog kunnat bli jobbigt. Ja. Det är en av fördelarna. Man behöver absolut inte hålla käften. Och... Fast det gör jag ju inte ändå, men det är bara för att det är så jävla frikopplat och jag nämner inte vad jag jobbar med eller någonting.
Det är ingen som kommer ringa in till din arbetsplats och säga, hur kan ni ha...
Nej, alltså gör de det så... Ja, då får jag väl ha den diskussionen då, men det finns så mycket märkliga människor där ändå så att det är lugnt. Mm. Min förra arbetsplats hade ju snarare varit tvärtom, där han tyckte var skitroligt.
Ja.
Han som min chef då, men...
Nu vet du inte riktigt.
Nej, jag vågar väl inte riktigt.
Nej.
Eller vågar, det gör jag väl. Men jag bara känner att det... Folk har väl inte med det att göra egentligen. Men det är inte det mest grundläggande. Det mest grundläggande är väl att jag vill inte blanda ihop det på det sättet.
Okej, du slipper.
Ja, tack.
I alla fall, för er som inte... Om namnet inte PSTQ säger er någonting så kanske ni känner igen bandet MBMA, Mobbade barn med automatvapen, som... Mm. Du, frågetecken, är medlem i fortfarande, frågetecken?
Det finns inte längre.
Okej.
Okay. Nej, det existerar inte längre.
Okej, okay, men före detta medlem i det bandet.
Ja.
Okej, okay, och idag så ska vi prata om NWA.
Mm.
Men innan vi kastar oss in på det ämnet så har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Och här kommer alternativen. Indian Tonic Water, Fanta Zero, Heinz Tomatketchup, Pinot Gris, det är ett vitt vin. Vi har även rött vin. Vi ser jag som att det här var någon företag. Vi här på Vald Entertainment AB har även vitt vin. Poppel Session IPA, Sherry, Häxblandningen,
Vad fan är häxblandningen?
Det är alla drycker som fanns i min kyl innan det genomgick en så kallad corporate rebranding.
Men är det bara alkohol allt jag dricker?
Nej, det var så att jag gjorde en... jag tänkte så här, nu slänger jag ut allt gammalt i min kyl och gör det jag kallar en corporate rebranding av min kyl. Mm. Men då så tror jag det var K. Svensson som kom med den. Du borde spara lite av varje dryck och göra en häxblandning. Och det är väl några stycken som har varit flippiga och druckit av den.
Hade det varit bara alkoholhaltiga drycker så hade det passat väldigt bra med vilken var i åldern nostalgin vi just
ja.
Vi kommer prata om
idag. Så det, jag drack också en del häxarna och jag lyssnar som mest på en W.
Så att Baileys och whisky och sånt. Så att du bara får en stor klump med choklad. Likör i. Det ser ut som en lavalampa när man dricker.
Ja, för fan. Ja,
och så kanske lite gammaldansk på det och sådär.
Det värsta, det var liksom, någon hade rödvin i sin häxblandning och den smaken...
Det är inte en bra...
Nej, det gör det inte.
Rödvin ska man inte blanda med någonting. Coca-Cola går ju.
Spanjorerna
gör ju. Det går ju.
Ja, det går.
Alltså, går.
Ja, och sangria och sådär. Är väl rödvin i.
Med vadå, sa du?
Sangria, är inte rödvin?
Det går, ja...
Om man är spanjor så kan man blanda det, rödvin med saker.
Jag tänker att det kan vara så att du behöver värmen.
Ja, ja, ja.
För att det blir... Fan, det är konstigt. Vem fan kom på det?
Jag har hört
det
rödvin och Fanta som... också. Jag har hört,
det... Rödvin och Fanta?
Ja.
Har du någon Fanta?
Det känns jag har Fanta.
Och rödvin?
Ja.
Vi måste ju prova det.
Okej, okay, men då gör vi... Då tar vi en side order av rödvin och Fanta. Och så tar vi...
Det är inte första valet, men, nej, men vi måste ju prova nu när du har sagt det. För jag måste ju veta vad fan det är.
Och jag tar även en Poppels Session IPA.
Ja, men det gör jag också. Mm. Det gör jag också, det verkar rimligt.
Men då är vi strax tillbaka med dryckerna. Kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken.
Mm.
Jag glömde bara ett alternativ. För tråkmånsar och nejsägare, vatten.
Ja, nej, det är fredag idag.
Mm. Då är vi strax tillbaka med dryckerna. Kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Ja, då är vi tillbaka med dryckerna. Kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Och Fanta rödvin, jag tycker färgen i sig är ganska intressant.
Du, det ser lite så svartvinbärssaft.
Ja, det ser lite ut som lite... brunvin också.
Vad fan är brunvin? Vad är brunvin och vad kan jag hitta?
Ja, där, jag tror du tittar på det.
Ja, okej, okay, men vi får prova det då. Skål.
Skål. Ja, det kan bli en stående dryck, att jag bryder även brunvin.
Alltså, det luktar ju inte illa.
Nej, och det var fan rätt gott alltså. Det påminner om Kalle Mucho, alltså den här smaken rödvin och Coca-Cola.
Fast men det där är ju fullt drickbart.
Ja visst, brunvin.
Det var inte...
Den ska bli en standard.
Men jag tror på som du sa att det skulle nog vara is igen.
Mm, jag kan hämta is.
Det, nej, det alltså så...
Så mycket... Sån
fin smak är jag inte. Så jag behöver ha kyla.
Okej, okay, vi struntar i isen då.
Men den var spännande.
Ja, det var den. Alltså jag... Så vi, och se till om du har en öppnare till ölen.
Ja, eller, ja tack. Det vill jag. Men det smakar ju varken Fanta eller rödvin.
Nej, det är en helt ny upplevelse.
Det är helt smakar något som jag inte... Ja, jag vet inte vad man ska kalla det ens.
Det smakar spanskt.
Ja, det gör det. Det gör det.
Mm, du kan kanske nu, eftersom du bara har ett underlägg, så kan du få lägga...
Nej, men inte en sån fin.
Ja, den är...
jag har ett bättre.
Du har en bättre bok.
Ja,
du...
Jag har en bättre bok som underlägg.
Ja. Vad är det för bok?
Du köper den döden vid...
Döden vid...
Rattevägen.
Vad handlar den om?
Finska vinterkrigets mest mytomspunna slag.
Mm.
Det är det jag läser på vägen till jobbet.
Mm. Förutom när du inte skriver raptexter.
Exakt så. Korrekt.
Mm. Då kastar vi oss in på ämnet för dagen, för veckan. NWA.
Mm.
Jag är bara lite orolig för den där sladden. Det brukar påverkas lite när man nuddar den. Att ljudet låter duns.
Ja, nu håller jag mina lampa borta.
Då kastar vi oss in på veckans ämne.
Mm.
Rapgruppen NWA.
Yes.
Jag har för mig att jag har hört dig prata om NWA i P3 för väldigt, väldigt länge sedan.
Ja, alltså, låter rimligt.
För du är väl ett gammalt fan?
Ja, oja. Oja, absolut.
Och jag också. Hur minns du hur du upptäckte den här gruppen?
Ja, helt exakt gör jag det.
Mm.
Jag gick i högstadiet. Vilken klass kommer jag inte riktigt ihåg. Årtal och sånt, det fastnar aldrig riktigt hos mig. Förutom undantagsvis. Och en kompis till mig. Det fanns en liten, en liten lekpark. Eller liksom så här sandlåda med gungor i. Som var på baksidan av skolan. Där alla gick och rökte på rasterna. Eller tjuvrökte. Ja, rökte på rasterna helt enkelt. Och han gick bara fram till mig, för vi lyssnade på samma sorts musik.
Vi lyssnade på hiphop.
Vi lyssnade på hiphop, ja. Vi lyssnade på annat också, men vi lyssnade mest på hiphop. Och han kom bara fram och satte sina sådana, de gamla Sennheiser-lurarna, vet du, där du bara kunde rycka av hörluren från själva bandet den satt i. Kunde även rycka loss kablarna.
Den satt fast i sladden.
Ja, fast du kunde dra loss sladden också. Så det var väl, jag vet inte vad det var för någonting, DJ-grej eller något. Men det var liksom sådana hörlurar som... Man gjorde sönder dem en gång om året och så skaffade man bara ett nytt par. Och så, så jag hade ju säkert såna i 8 år eller någonting.
Oh, jävlar.
Han satte bara sina såna på mina öron och satte på Fuck the Police. Och det var absolut första gången jag hörde NWA.
Och du blev såld direkt eller?
Ja, för att det är inte direkt så att, det är ju ingen mjuk start i låten.
Nej, den börjar... De har väl gjort lite olika intron på den.
Jag satt och försökte, för jag var så här, det var så jävla länge sedan jag lyssnade på det, alltså fokuserat på det sättet. De har gjort lite olika grejer, men från början var det ju liksom bara scratchen mer eller mindre. Och så
den började väldigt, väldigt snabbt.
Och han körde ju liksom inte Straight Outta Compton eller Gangsta, utan det var Fuck the Police, det första han körde.
Jag tror fan att första gången jag hörde NWA var, jag satt i liksom bil. Jag var ju betydligt... Jag är född 78.
Men det är inte betydligt yngre än vad jag
när är.
Inte när vi är så här jävla gamla. Jag är född 75.
75, okej. Okay, ja. Jag är 3 år yngre.
Ja.
Men det här var ju då liksom... Kanske 1990 eller något sånt. Som den, de släppte... De släppte den 89, tror jag.
Ja.
Eller var det 1990?
Nej, 89 vill jag 89, minnas.
Ja. Men det kan ha varit året efter det som
det
jag...
Det kan det mycket väl ha gjort. Den kanske inte kom till Sverige riktigt så fort heller.
Så jag var ju 12...
Ja.
Om du gick i högstadiet
ja,
du
kan men det låter ju korrekt. Det låter ju hyfsat.
Men i den åldern är det ju betydligt ålder. Då är man ju med barn och ungdom liksom, att det är den skillnaden. Men jag fan, det var på dansk radio att vi satt liksom och skruvade på bilstereon och så var det dansk radio, så bara, vad fan är det här? Då var det Straight Outta Compton låten alltså. Och sen så sa de på danska, ja, det här var NWA med Straight Outta Compton. Och vi sa, försökte höra, min brorsa var så här, hette den Straight Outta Company?
Vad fan visste vi om vad Compton var för någonting?
Ingen aning, så vi bara fråga, jag tror han frågade i någon skivaffär då och sa, jag letade efter någon som heter Straight Outta Company. Och sen kom han hem och sa, den hette Straight Outta Compton. Han hade missuppfattat det.
Fan, det är ganska nära. Det är rätt nära.
Och så hade han då köpt den skivan och så började vi lyssna på den som fan. Och jag älskar den liksom. Jag var ju kanske 12-13 när jag började lyssna på det.
Det är perfekt ålder för att börja lyssna på den sortens musik.
Ja, för man är blomstrande pubertet.
Det är vad jag gör med min systerdotter nu.
Spelar upp NWA?
Hennes favoritrappare är sånt Redman och Nas och sånt.
Jaha.
Det här är bara helt genom mig. Jag är så jävla nöjd med att hon har gjort uppror mot sin mamma.
Som lyssnar
så här på går det bara för att du har så här går det för att du har satt på dålig radio i bilen under hela deras uppväxt. Och det är det jag har hoppats på hela tiden, att de måste ju förr eller senare kommer upproret komma. Kom upproret åt helt rätt håll, så nu lyssnar de bara på mina playlists.
Jaha, vad roligt.
Ja, det är fantastiskt bra. Men det roliga med att just det var Fuck the Police var för att det fanns ju gangsterrap innan.
Ja, det fanns det.
Men inte så distillerat, eller vad fan man ska säga.
Nej, det var inte lika
hårt. Fokuserat. Ja, men det fanns ju...
Ice-T var före.
Ice-T var före, men det är inte bara han som är före. Skulle D vara också före?
Jag har just läst en bok då som heter Original Gangsters. Med då underrubriken Tupac Shakur, Dr. Dre, Eazy, Ice Cube and the birth of West Coast rap. Mm. Och där går de ju igenom en historiebeskrivning. Alltså Schoolie D, det fanns ju...
Just Ice också. Ja,
det fanns ju folk innan. Alltså det verkligen,
och Kung D rap.
Som allting annat så är det väldigt svårt att säga vem som var först med någonting.
Det finns ju en bit från... Alltså om du går en bit bakåt från NWA så finns det ju en klar linje som Ice-T har beskrivit jävligt tydligt. Att när han gjorde Six in the Morning, hela den här Six in the Morning Party is at your door, den är ju... Det sättet att rappa kommer ju från Skullidis, Parkside Killers eller PSK, PSK What Does It Mean?
Den som har en ganska så här
väldigt svår
psykedelisk trumma.
Svårartad trumma. Och det är ju det är ju precis, fast de rappar ju exakt lika då. Det är ju precis det som är grejen.
Jag hörde Six in the Morning innan jag hörde Skully D.
Jag också.
Men jag fattade inte att det var så inspirerande.
Jag hörde efter honom, men jag hade ju hört Just Ice innan. Och Boogie Down Productions hade ju sina grejer också.
Ja, de poserar ju med vapen. Även om KRS-One sen blev väldigt anti-våld snabbt, så poserar de ändå med vapen till skivan Criminal Mind.
Ja.
Men det var innan...
Och Just Ice är ju från nu är vi inne på årtal igen. Han är ju också från samma tid och samma med G-Rap.
Du är G-Rap med Cool G-Rap?
Ja, vad ska jag säga? Okej, vi kör hela namnet. The Cool Genius of Rap.
Det står för. För G börjar ju betyda gangster sen.
Ja, det gjorde det. Men det var ju inte från början. Inte om jag kan historien rätt. Jag minns ju inte var de här minnena kommer ifrån. Nej, vad jag har läst eller
hört. Det är väldigt mycket efterhandskonstruktion också.
Det kan vara
alltså
det.
Som KRS-One, det måste ju stå för Chris. Och inte för Knowledge Reigns Supreme over nearly everybody. Nej. Som han påstår i efterhand. Nej. Och det vill säga Guru, det var ju förmodligen bara att han hittade på ett fräsigt namn och sen hände han i efterhand.
Men det fanns ju en tid när alla hittade på sådana grejer.
Ja, efterhandskonstruktioner. Men alltså Bone
Thugs and Harmony har ju också sådana grejer och Wu-Tang har också sådana grejer.
Ja.
Vad är det RZA påstår att hans namn... Det kommer jag inte komma ihåg.
Nej.
Men i alla fall, sättet som Skulle D-rappade på valde Ice-T rappa på i Six in the Morning. Och det är exakt samma sätt att rappa på som Eazy gör på Boys in the Hood.
Ja, det har jag faktiskt inte tänkt på.
De tre
Six direkt... in the morning, police at my door. Fresh and eat a streak across the bathroom floor. Cause the boys in the hood are...
Det är
samma.
Ja, det är exakt samma.
Tonen droppar på samma sätt. Ja, det har du rätt i.
Ja.
Och Skulle det... Vad heter den låten?
Så vitt jag minns så heter den PSK.
Okay.
What Does It Mean, tror jag den heter. PSK, What Does
och det
It Mean?
För...
Parkside Killers.
Mm.
Det är väl något, jag vet inte hur involverad han är. Alltså, vad fan, allting är bara grejer du har läst och hört i andra hand. Så har du hört nya och gamla intervjuer. Men så vitt jag förstår så är det ett gäng. Han är ju från Philadelphia.
Mm.
Så det är något gäng.
Okej. Men det var väl i och med NWA som det blev ett globalt fenomen med gangsterrap, skulle jag säga.
Ja.
Och det var ju ganska mycket tack vare... Eazy-E som då var liksom initiativtagaren till NWA.
Ja,
att han samarbetade med Jerry Heller.
Ja, och han var väl även i stor utsträckning finansiär också, var han inte det? Fast det vet jag inte. Men det är svårt att veta hur mycket efterkonstruktioner av detta. Det är hans crackpengar. Är det sant eller är det inte det?
De går igenom, alltså den här boken kan jag verkligen rekommendera. Ben Westhoffs Original Gangsters.
Ja.
För där liksom, han fakta checkar allting. Liksom.
Okay.
Frågar folk... Alltså, han letar reda på gamla barndomskompisar och lärare.
Aha.
Han intervjuar hundratals personer i timmar liksom för att verkligen gå till botten med den historien. Men det där var så här att då liksom... Eazy-E, han bodde i Compton.
Han är en Trag New Park Crip, eller hur?
Nej.
Är han inte det?
Han var en ganska... Han var liksom inte speciellt fattig. Han var nog lite medelklass. Alltså hans föräldrar jobbade på universitetet där.
Är inte det Ice Cube du pratar om just nu?
Nej, nu pratar jag om Eazy.
Okej, för Cubes föräldrar är ju intellektuella.
Mm. Och Ice Cube har själv då gjort arkitektstudier. Så att, nej, men så var det att Eazy-E's föräldrar var då, jobbade på universitetet och var liksom inte fattiga.
Nej.
Men
området kan ju ändå göra att du är en del
av... Han tyckte då förmodligen den livsstilen med att sälja droger och sådär var coolt.
Mm.
Eazy-E, så han gjorde väl inte det av det här liksom för att han behövde pengar, utan mer för att det var coolt och han ville ha dyrare bilar och smycken och sånt där, så att han höll på.
Så har du, sen har du ju delen att är du i ett visst område så är det det du är.
Ja, inte alla liksom.
Nej, men du blir det de kallar för affiliated i varje fall liksom.
Du blir gängrelaterad.
Ja, du blir gängrelaterad även om du kanske inte var aktiv på det sättet liksom.
Ja, han var nog aldrig liksom en aktiv medlem i något gäng, men han var ju kompisar med mycket Crips och sådär.
Ja.
Och han sålde droger och liksom fick en del pengar för det.
Mm.
Och så, men det var liksom ändå... Det är ju liksom den här bilden man målar upp av folk som tvingas in i liksom drogförsäljning eller sånt. Man förändrar det här lite att det är lite det här liksom att göra någonting för att det är coolt som många liksom kanske i Sverige blir anklagade för.
Men saken är att det låter ju inte, alltså fan hur gammal kan han ha varit?
När han började...
Man vet ju hur dumma grejer man har gjort för att det var coolt liksom. Saken var att det var inte inblandat så mycket vapen och droger för en själv liksom.
Nej, just det.
Men man är ju inte klipsk när man är tonåring.
Nej, det är man inte. Och man är väldigt lättpåverkad av just man gör grejer man tycker är coolt. Men Eazy-E, jag fan menar att han var äldst i NWA. Han hade ljusast röst och var kortast. Så jag trodde att han var den jag kunde relatera. Som 12-13 år kunde jag relatera mest.
Han är jämngammal med mig.
Jag trodde han var liksom... jag trodde han var yngst liksom. Men han var egentligen äldst. Han var bara kort och hade ljus röst.
Ja, okej. Vilket är skitkonstigt. För, alltså han har en av de minst naturliga rapprösterna som existerar. För varje gång du hör honom prata...
Så
har han ju en skitdjup basröst.
Ja.
Så han har ju verkligen så här, det är ju för inget ovanligt att folk använder en helt annan röst när de rappar.
Nej.
Men jag menar, flera gånger på Easy Does It-plattan, om jag minns det, så pratar han plötsligt.
Ja.
Men bara, detta låter ju inte alls som samma
människa.
Men då
tror jag han har överdrivit det lite, att han...
Kanske sakta ner det också.
How you feeling? All right. Eller något sånt. Jag tänkte också på det.
Exakt den meningen tänkte jag också på. Ja. All right, men... Ja, han kanske ligger någonstans mitt emellan egentligen.
Mm.
Men rap på den tiden så tog ju folk i. Det var ju inte...
Ja, Beastie Boys hade också väldigt gälla stämmor.
Det var väldigt
och Ice-T också. Liksom alltså, Six in the Morning-flowet är ju den. Där är man Six in the morning!
Alltså, ja, Ice-T har ju egentligen inte alls sån röst heller.
Nej.
Men jag menar, Rakim var ju den första som började att låta som han gör när han pratar, när han rappar liksom.
Mm, okej. Okay.
Men vad fan var han då? 16 år gammal. det finns någon som har talang på ett helt annat sätt.
Jag tror Eazy var äldst, men han var inte lastgammal heller. Alltså, han dog i AIDS när han var 30-31. Det var lite oklart.
Inte äldre än så?
Nej, jag tror fan han var så gammal.
När var det? 95? 94?
Det var i mitten 95. Av 90-talet i alla fall.
Ja.
För jag kommer ihåg det, alltså man fick ju väldigt lite uppdatering. Alltså, det här var ju innan internet, genomslag i alla fall.
Mm.
Så att man liksom, det var så här, man fick den informationen, de berättade om sig själva via sina låtar.
Ja.
Och sen...
Och det
sen,
var man mer eller mindre tvungen att tro på, för det fanns ingenting annat.
Nej. Så, och sen kom jag, men det stod ändå i Sydsvenska Dagbladet som jag läste ibland att Eazy-E hade dött.
Ja, det och, kom ja. Men det,
och då
det,
kom jag, var han 30? Är han 30? Tyckte jag så, är han så gammal?
Fan,
jag
trodde gammal, han var i min ålder. för fan, perspektiven ändras.
Och då, det här, just Eazy-E's död... De går igenom också där liksom, de pratar med någon smittoexpert liksom, så här, som säger att det är svårt att veta hur Eazy-E, han var ju väldigt promiskuös
Ja.
Men,
det är ändå en gång, det är ändå en grej som säger, ja, det får vi utgå ifrån att han var, det lät så på låtarna, och ja. Jag menar, han hade ju uppenbarligen ganska gott om pengar och fortfarande rörde sig runt i områden där det inte finns några pengar. Det är klart att han var en intressant snubbe att ha att göra med liksom.
Och han fick ändå 11 barn. Det är något bevis på det också. Med ganska många olika kvinnor.
Ja. Och det är bara en av dem vi känner till vem det är. Det är han lille Easy.
Ja, det är hans son är också rappare.
Ja.
Ja, jag har inte så bra koll på honom.
Han är så vitt jag vet långt mer involverad i gänglivet än vad hans far någonsin var. Men jag antar att arvet har kanske inte delats upp helt jämnt. Jag menar, Easys fru har ju inte fått ett bra namn.
Nej, Easy, han gifte sig faktiskt på sjukhuset när han var liksom döende i AIDS. Mm. Så det var nog rätt mycket en liksom pengadeal också. Så jo, hon precis. Skulle ta över skivbolaget av Ruthless Records som han hade startat. Och det var väl inte jättebra skött redan innan hon tog över.
Nej, men det verkade inte ha varit. Det verkade ha varit ganska mycket att Easy och Jerry Heller ville ha pengar.
Ja. Men det börjar ju rätt mycket med också att Eazy-E var ju inte intresserad av att rappa från början egentligen.
Nej.
Utan han var intresserad av rapmusik liksom.
Ja, det var han. Men han ville ju inte...
Han hade inte ambitionen att rappa.
Nej, precis. Allting jag har läst och hört någonsin är att det var någonting de liksom fick honom att göra. Jag vet inte riktigt hur fan de fick ihop det att Eazy skulle starta när de redan hade folk som kunde rappa uppenbarligen.
Ja, det var... Alltså Easy...
För Easy Does It kommer väl... Nej,
den kom efter Straight Outta Compton. Ja.
Men att välja honom som första...
Ja, men det var nog lite att han... Det var att de hade bokat något annat band från typ New York, tror jag. Eller från någon annan stad som inte var från L.A., och så hade då Ice Cube skrivit låten då, Boys in the Hood.
Jo, tack. Som... Det får han ju ändå Easy att säga i låten att han gör.
Är det inte i Boys in the Hood, säger han väl inte det?
Ice men
det
är en annan låt. Ice writes Cube writes the rhymes that I say. Och så säger han, och så rimmar...
Ice Cube writes the lyrics, har jag hört i någon annan ändå.
Ice Cube writes the rhymes that I say, hell to the niggas from CIA. Nej, det behöver inte vara den låten.
Nej,
jag vågar inte lita på mitt minne. Men ja, alltså, det tycker jag är snyggt som spökskrivare. Att tvinga någon att säga vem fan som har skrivit rimmen.
Ja, det är det.
Så, med andra ord betyder det inte riktigt lika mycket just då.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Jag gillar ju Puff Daddys spökskrivare som skrev raden åt Puff Daddy. Don't worry if I write rhymes, I write checks.
Ja, och jag undrar vem det är som har skrivit det. Vem som kan ha skrivit den? Kan det vara Sauce Money? Sauce Money skrev ju hela I'll Be Missing You.
Vilket
fullkomligt smutsar ner den låten helt och hållet. Du skriver från hjärtat, när det gjorde du inte. Det var Sauce Money som gjorde.
Ja, det för jag som inte vet så är det då liksom hyllningslåten när Notorious Big har blivit mördad och... då hans gamla kompis och affärspartner Puff Daddy gör en hyllningslåt tillsammans med hans före detta fru Faith Evans.
Faith Evans, ja. Ja, ja. Och sen så på...
Och han då anlitar en spökskrivare för att skriva den känsliga minnestexten.
Ja, det, alltså jag hoppas att de i alla fall var i samma rum när de gjorde det.
Det tror jag inte.
Nej, det tror jag inte. Jag tror inte det, men jag hoppas i alla fall. Men det är, väl på, är det på 2001 som Dre har gjort låten om sin bror också? Sin döda bror.
Jag tror det på 2001. Jag har inte lyssnat så jättemycket på... Alltså jag hoppade av den. Alltså så här, när... Jag lyssnade då, jag upptäckte liksom Straight Outta Compton var den första NWA-skivan jag lyssnade på. Och sen då så sökte mig bakåt och hittade NWA and the Posse. Som liksom det här skivbolaget där de pressade upp, gjorde utan de andras vetskap och vilja. Utan de bara släppte ut, de samlade ihop lite spår de satt på.
Men där dyker ju deras... En av deras största spökskrivare upp. Där är ju D.O.C. med i Filla Fresh Crew.
Ja, han är med i Filla Fresh Crew.
Om jag minns det hela rätt, ja.
Och den tror jag kom... De släppte den alltså innan Straight Outta Compton. Jag tror att skivbolaget då, men det var liksom inget...
Men jag hörde den efter.
Jag hörde också den efter.
Och den låter extremt mycket äldre när man lyssnar på den. Den är inte extremt mycket äldre. Jag tror bara det är något år emellan dem egentligen.
Men de släppte väl några singlar innan dess. De släppte väl Boys in the Hood som en singel.
Ja, och så hade de väl Dope Man och 8-Ball. Panic Zone var en singel. Det var ju Arabian Prince.
Just det.
Det läste jag idag faktiskt. Jag blev så jävla intresserad. Jag bara, fan. Hur fungerade det där med Panic Zone? För Panic Zone är ju så här tidig LA-elektro. Det låter som Egyptian Lover och Arabian Prince.
Eller en svensk referens, Area Turns Red.
Ja, precis.
Den låter väldigt, jag tänkte när jag hörde den.
Ja, de är lika varandra.
Infinite Mass, det låter väldigt likt.
De har ju lyssnat på dem fantastiskt mycket. De sätter ju den stenhårt. Den sitter ju helt rätt. Den låter som det som de är inspirerade av. Tycker jag i alla fall. Red låter verkligen som en Panic Zone. Vad jag läste var att det var en mexikansk, eller alltså om han var amerikansk-mexikan eller inte, det vet jag inte, snubbe som var med, och låten hette från början Hispanic Zone.
Aha.
Men Dre hade någon idé om att det skulle göra att det skulle bli problem med skivförsäljning. Hur sant det är vet jag inte. Men jag hittade det på Wikipedia av alla jävla ställen. Så det
ja. Liksom... ja, just det. Inte så mycket detalj gick de inte in på det i den här boken med just låten Panic Zone. Men jag lyssnade på de två skivorna. Och sen kom Easy Does It då, som var Easy soloskiva som kom strax efter Straight Outta Compton. Men det var ju också rätt mycket en NWA-skiva, för det gästades av de andra NWA-medlemmarna. Och sen splittrades bandet lite grann. Eller de skulle göra en ny skiva, och då vägrade Ice Cube skriva på det inte speciellt fördelaktiga kontraktet. Nej. För det var då Easy E som startade ett skivbolag tillsammans med en snubbe som heter Jerry Heller. Som var en äldre judisk vit man som då hade varit manager åt rockartister innan, men visste hur man marknadsförde musik helt enkelt. Och det var ju ganska mycket det som gjorde den. Det blev till ett globalt fenomen. Men då startade han skivbolaget tillsammans med Eazy-E. Och det blev ju lite så att de tog större delen av pengarna. Och då resten av medlemmarna fick inte lika mycket. Och Ice Cube är sur för det och lämnade bandet. Och gjorde soloskivor. Och då var jag fortfarande med på tåget liksom. Då lyssnade jag på
de
här.
Men var du med på Ice Cube soloskivor?
Ja.
För hans tre första släpps solo. Jävligt svårslagna inom hiphop.
Jag tycker också att de var jättebra.
Alltså America's Most Wanted, Kill at Will och
Kill at Will var bara en EP, va?
Ja, det är bara en EP. Men jag räknar, för att, det är bara en EP, men tänk på hur mycket han skrev åt det av Easy och NWA också. Så vi säger att det finns en LP till. Vi bara låtsas som att det är en LP också. Och sen kommer Death Certificate som är min, det var nog det är min, där, det är min favorit.
Men där hade jag börjat tappa intresset lite.
Så
jag
tidigt?
Ja, så tidigt.
För alltså, Ice Cube, då var han ju som bäst.
Ja, alltså jag hade inte tappat intresset för hiphop. Men jag hade tappat intresset för den... vilka låtar är med på Death Certificate? Vilka hits?
Men alla bra låtar som finns. Med, nej, jag...
vilka är hitsen liksom?
Steady Marvin.
Ja, okej. Okay, jag var på fortfarande. Ja. Nu minns jag det. Ja.
Att, men, Steady Marvin, men det är hiten. Men
den alltså, lyssnar jag på fortfarande.
Ja, men det är, alltså Given Up the Nappy Dugout. Fan vad mycket bra. Jag lyssnade på den på vägen hit.
Är det den han gör en låt med... alltså Public Enemy medlemmen
med Flavor Flav.
Flavor Flav. I'm only out for one thing.
Ja, jag det, tror det.
Eller nej, den är med på den först. Den är på America's Most Wanted.
Ja, den är på America's Most Wanted.
Om den inte ska uttalas America's Most Wanted.
Ja, men America's Most Wanted är inte den är inte lika fokuserad som Death Certificate är.
Nej, men det
Death Certificate är den mest helgjutna hiphop-skivan jag överhuvudtaget kan komma på. Som verkligen är. Jag behöver inte hoppa över någonting överhuvudtaget fortfarande.
Jag skulle nog säga...
Och jag lyssnar på den en gång. I halvåret i varje fall. Alltså när jag kommer på att fan, den var länge sedan jag lyssnade på. Den kör vi en gång till.
Ja, men jag var nog... Jag började nog bli lite för... Alltså så här,
för gammal.
För gammal för gangsterrap. Nu är jag tillräckligt gammal för det igen.
Men
alltså för att ha distansen till det. Men det var väl så att jag kunde ju inte riktigt relatera till den världen. Och då kunde jag relatera med till kanske De La Soul och Farside och sånt där. Som var
men jag gillade Farside som fan samtidigt.
Jag tänkte på det för att deras då debutskiva Bizarre Ride to the Farside.
Älskar den skivan.
När du sa att man behöver inte hoppa över något spår.
Ja,
så tycker jag att den skivan är precis, exakt sån.
Nu när du säger det, alltså hur... Så som St. Jinx producerade Death Certificate påminner skitmycket om hur Bizarre Ride to the Far Side är producerad. Det här med väldigt mycket samplingar i olika lager och funksamplingar och sånt som... För att det är jävligt... Alltså det är så jävla mycket samplingar.
Ja, fast på varje
låt,
på...
även om det är Atomic Dog i var fjärde låt, så är det ändå liksom...
Vilken av dem?
Sir Jinx. Ja, precis. Sir Jinx gjorde ju en platta med G-Rap också. Mm. Och den finns ju, den är... vad fan är den? Oh, gud, det är fruktansvärt detta. Jag kommer få själv att jag inte kan komma ihåg vad skivan heter. Det är också en av mina favoritskivor. Men det var så mycket samplingar som de fick problem med. På den så att Sir Jinx, de fick göra om så mycket av den. Men vilket, när man lyssnar på skivan, även om inte samplingarna är vad de borde vara, så hör man att det är som att de har gjort en östkustversion av America's, eller av Death Certificate.
Mm. Men för jag tänkte på det när du sa liksom samplingar, lager på lager på lager. Ja. Det jag först och främst kommer att tänka på när du säger det är ju då Hank Shuckley och The Bomb Squad som producerar Public Enemy. Och det var just de som när Ice Cube då lämnade NWA, då sökte han sig till östkusten. Ja. Han åkte till New York då och hookade upp med just Public Enemies producenter. Och då var det ju det liksom, även om man hör liksom Public Enemies skivor från den tiden, då är det ju så här 30 i samplingar ovanpå varandra som är en sån fet ljudmatta.
Ja,
och så började Dre och de för sen när då Ice Cube hade lämnat och de gjorde NWA gjorde sin skiva efter det, den som heter Albums Again, Niggas for Life baklänges då. Då tycker jag, när den börjar då är det ju också det här lager på lager.
Den har i alla fall en hel del låtar som är det. Men samtidigt så har den låtar som är, det är uppenbart att det är där G-Funk börjar.
Ja, jo, visst, det är det här pipet.
So always into something och allting. Men det låter som, för i mina öron då, när jag lyssnar på det, bara, men detta är ju någon sorts mer melodisk och vänlig västkustversion av de här jävla tjuten som Bomb Squad alltid hade. Om du tänker Don't Believe the Hype och alla sådana.
Just
de hade alltid en massa jävla tjut i sina låtar.
Det var,
jag försöker få folk att producera låtar åt mig med tjuten i det. Det går fan inte.
Alltså G-Funk. Alltså det stod i den här boken vad det var de liksom samplade från början i G-Funk som var de här tjuten. Och det var liksom något sånt här. Jag började lyssna på det band, alltså lyssna på några låtar av det bandet Men jag tyckte inte jag
vilket
hittade
band, vilket band är det?
Jag ska kolla upp det.
Kör.
Nu, vi har kommit in på fenomenet G-funk, som då var en musikstil som populariserades rätt mycket med Dr. Dre, NWA och...
Man får aldrig glömma att nämna Above the Law när det kommer till G-funk-soundet.
För det här... Det
Above the Law borde överhuvudtaget nämnas väldigt mycket när man pratar om NWA.
Ja, men det gör de ju. Alltså, i den här boken då, Original Gangsters, då finns ett kapitel som heter Who Invented G-Funk.
Ja.
Och en som tar på sig äran för det i alla fall,
det är Cold 187.
Ja. Ja, ja. Eller jag tror det ska uttalas Cold 187.
Ja, ja, man ska inte säga UM. Varför sitter UM där?
För att det inte ska uttalas
sen. Har du frågat honom?
Det står i boken. Allting står i den här boken. Det är för att...
Du har hittat manualen.
Ja, jag har hittat manualen. Det är för att... Ja, du kan få låna den sen. Tummen upp gör du.
Ja, i en ölklunk. Definitivt.
Nej, men det är för att man uttalar då inte... på lokal slang så säger man inte seven, utan man säger seven. Med U. Seven.
Ah.
Så det är, och cold... 187 är ju då mordkoden.
Mm.
Och då så är det kallt mord helt enkelt. Ja, cold 187.
Och de är från Pomona.
Och i Kalifornien. Ja. Och han hävdar då att han, och det är många som håller med om att det var cold 187 som uppfann G-funk.
Ja.
Men vi ska, men det är just liksom det här pipet som man hör kanske för första gången i Always Into Something.
Pipet var fan det minst smeksamma du kunde kalla smeksamma. Det minst smickrande du kunde kalla det. Ja, det här tjutet som är där.
Jag störde mig på det när jag hörde när den skivan kom, alltså Albums Again.
Ja,
för det var det.
Jag vet inte om jag vet inte om jag störde mig på det. Jag är inte säker.
Jag lärde mig att jag gillade efter ett tag.
Jag vet att jag älskar den här skivan. Jag lyssnar på den som är besatt.
Jag älskar skivan.
Men mycket av det... Så,
det var inte alla låtar som hade pipet.
Nej, det var det definitivt inte. Det är många som låter väldigt annorlunda. Men det ligger så jävla långt fram i ljudbilden och är så jävla högt. Och det är inte jag tänkt på förrän jag lyssnade på den igår. Har jag tänkt på helvete vad den ligger långt fram. Den ligger verkligen så som är... Tänk dig Public Enemies Don't Believe the Hype. Så högt upp ligger det.
Jag måste bara tänka hur pipet i Public Enemies Don't Believe the Hype.
Nej, måste jag... Vadå? Ska
jag... Ja, jag har hört många pip.
Det är ju bara... Det är ju bara en skitirriterande tut, liksom. Det är som att... Jag vet inte vad de... Men det är som att de bara klippt ut en bit där typ John Coltrane leker med skalor eller någonting och bara den här biten klipper vi ut.
Don't
här är ett believe
the hype.
Så ungefär så.
Fast det ligger inte liksom i hela ljudbilden.
Nej, det dyker upp. Nej, det är en stor skillnad. Det är en stor skillnad.
Men de hade någon tidig låt.
Använder, även om det ligger jävligt långt fram i ljudbilden och är jävligt högt, så är det ett mycket mildare ljud än vad Public Enemy någonsin använde när de använde tjuten.
Men jag tänker på en tidig Public Enemy-singel. Vad fan heter den? Där det är en sån här...
Jag vet vilken du menar.
Det är från första plattan.
Ja. Vilken är... Ja. Jag kommer inte ihåg vad låten heter, men jag vet exakt vad... Jag vet vilken du pratar om.
Det här är problemet
med minnen hos oss.
Är det den där...
Så nu måste ni lyssna på alla Public Enemy-låtar. Det är Flavor Flav pratar jävligt mycket skit i början.
Han säger... Girls on my jock like ants on candy. Hör jag fan med han säger den låten också.
Fantastiska mängder man... Och inte nog med det. Fantastiskt stor penis uppenbarligen. Och de kan klättra över den, menar jag.
Ja, men det är någon Public Enemy. Men om vi ska läsa lite högt om ursprunget till pipet. Så står det så här. More than ever, Dre was finding inspiration in the Parliament Funkadelic. He too employed the Moog synthesizer.
Mm-hmm.
Så det är från en Moog-synt som tjutet kommer ifrån.
Ja.
Creating both chunky bass sound and using differing settings. The funky worm squeal.
Mm.
Är det en låt av Parliament eller Funkadelic?
Ja, det är Parliament eller så är det Zapp. Jag är hemskt ledsen att jag inte kan hålla isär.
Är det George Clinton inblandad?
Jag är rätt säker på att det är Parliament faktiskt.
Och så står det Enchanting High-Pitched Wine originally borrowed from the Ohio Players. Det var det bandet jag letade efter innan.
Ohio Players? Det?
It's the signature sound of the Chronic. Alltså det är ju skivan då som han gjorde när Dre hade lämnat NWA. Så gjorde han sin soloskiva The Chronic. Men det var Ohio Players. Det var dem jag lyssnade på. Men där tyckte jag inte det var så specifikt det här ljudet. Men det var kanske Ohio Players som började med en high-pitchad moog-synt. Ja, som låter
slinga
lite.
Liksom. Om jag minns det hela rätt. Jag minns vagt vilken Ohio Players låt eller några låtar de gör det i. Men det är... Dre använder det ju som ett jävla vapen jämfört med hur de använder det. För dem är det ju liksom en slinga som är med. För honom är det ju, det är det som är låten. Trots att, även om du just på, är det Always in the Something när han gör det?
Ja.
Är det den? Alltså det är det första låten på skivan menar jag.
Nej, den är väl den som börjar Real Niggas Don't Die eller något sånt där första låten på skivan.
Men den har väl den... Ja, nej, den har jag ingen... menar med skivan börjar... Men, men jag
vilken skiva tänker
jag menar med... Jag menar, förlåt, Niggas for Life.
Ja.
Det är väl först, det är väl den låten som just det G-Funk-slingan dyker upp första gången.
Alltså på Always Into Something.
Ja, är det inte det?
Det är möjligt, om det inte är How to Kill a Hooker... Eller
jag tror att den kommer senare på skivan.
Där det också är väl, där är ännu mer enformigt.
How to kill a hooker, one less bitch, om man undrade om... Det är en grej med NWA som jag funderar på hela tiden. Så. Det budskapet som är det här uppenbart tonåriga, eller kanske i CIS fall 20 års... Den ilskan som är så här, den är helt... Den är fokuserad, men... De har inte sett en större bild ännu av var förtrycket kommer ifrån. Utan de riktar sig in på polisen.
Mm.
Medan det betyder att när Ice Cube försvinner så åker han och träffar Chuck D. Och Chuck D berättar för honom. Mm. Så här ser det, så här, det här är liksom vad som ligger bakom. Och Ice Cube, intrycket man får av America's Most Wanted är att han har lyssnat på vad Chuck D har att säga från Public Enemy.
Och kanske i sin tur Louis Farrakhan.
Och han var såhär, alltså jag förstår inte allt du säger men jag är jävligt förbannad på alltihopa. Och nu bara exploderar jag åt alla håll. Liksom.
Och sen, men Ice Cube är lite... Chuck D är nog lite smartare. Alltså Ice Cube är väldigt mycket mer sexistisk och rasistisk än Chuck D någonsin har varit.
Ja,
ska jag säga.
Jo, absolut. Men det är ju samtidigt...
Han hoppar på koreaner väldigt mycket, Ice Cube.
Ja, alltså Black Korea är ju, det är ju inte en politiskt korrekt låt.
Ingen av de här låtarna vi har nämnt är jättepolitiskt korrekta.
Nej, särskilt inte när Cube fick köra själv. För att han var så jävla arg.
Mm.
Medans när NWA fortsatte, de var också arga, men det är mycket mer gangstermentaliteten.
Mm.
Förutom vad jag tyckte när Niggas for Life kom, jag tyckte den var helt fantastisk.
Mm.
Det är en skiva som trots att det är en LA-skiva och har början till G-Funk-soundet i sig... Passar fantastiskt bra till svenska höstnätter när det regnar. Och du gör spellistor som är till för att lyssna på bara hösten. När det regnar och är mörkt.
Jo, men det finns ju någon form av melankoli i dem.
Ja, men det är jävligt mörkt hela tiden. Men på deras andra, på 100 Miles and Running är ju mellan.
Ja, det var en EP som de släppte mellan.
Men... På Niggas for Life så är det så här, jag fick intrycket då, och även om jag uppskattade det, och det uppskattade det fortfarande, så är det den här, vi chockade människor så jävla mycket med våran första.
Mm.
Vi måste chocka dem igen.
Ja, de skruvar upp volymen lite till.
Ja, det är lite som att de tar i så de skiter ner sig lite grann. Det är lite så här... Lugn nu.
Och det låter ju fett. Alltså när jag hör det så det känner det här.
Jag vet att du uppskattar den sortens. Det gör jag också. Jag tycker verkligen om det. Så För mig så brukar jag sätta in det i olika steg när någon frågar så här gangsterrap och hur jag började lyssna på vissa människor. Det är det. Först är Ice Thief som är en jättehög nivå efter att jag har lyssnat på Run DMC och sånt innan.
Mm.
Och höra vad han hade att säga Six in the Morning och sånt. Och så här, det här är ju något, det här, nu är det ju ren brottslighet ni pratar om bara.
Helt han plötsligt. Beskriver sin vardag och, liksom, ja. Eller beskriver vardagen för en kriminell person i Los Angeles.
Ja, men Squeeze the Trigger är en fruktansvärt hård låt.
Är det Nice Till-låt?
Ja, jag är på hans första platta. Den låter så också LA på ett sätt. Den lät in, nästan allting annat han gjorde lät ju som klassisk liksom boom bap hiphop.
Mm.
Men så har han, jag vet inte om det är sista låten på Rhyme Pace heter den. Som heter Squeeze the Trigger.
Mm.
Och den har det här basljudet som är liksom LA-elektro mer eller mindre. Och är en jävligt, jävligt hård låt. Men i varje fall steget därifrån och sen upp till NWA ett stort steg. Och mitt nästa steg sen i hur du kunde gå från hur man går från Straight Outta Compton till nästa nivå av chock är Ghetto Boys första platta.
Ja, ja, ja. Vi skulle kunna göra ett avsnitt av Ghetto Boys om Ghetto Boys också. Det, nästa gång du kommer hit så får det vara om Ghetto Boys.
Det är det att då måste jag ha långa diskussioner innan. Det finns det för många som kommer lusläsa. De kommer öre sitta och bara, kommer han ringa mig efteråt och klaga.
Okej, okay, vi kan göra det med, han kan också få vara gäst.
Ja, jag kan försöka, ja, det är nog säkrast så, annars kommer han bara, vara fan.
Ja, men jag älskar Ghetto Boys och det var liksom lite under samma tid som
ja, men det är precis
We Can't Be Stopped.
Ja, fast plattan innan.
Men jag kommer ihåg det med jag och min brorsa.
De startade ju ändå hela plattan med låten Fuck 'em och någon gång tror jag räknade svordomar i den. Jag tror jag är uppe i så 47 motherfucker i den låten.
Ja.
Och det toppade ju NWA på alla nivåer.
Ja, ja.
Det
liksom, jag kommer ihåg
okej, att ni är ännu argare alltså.
Vi ville ha lite mer. För jag kommer ihåg att, liksom, vi tyckte, jag och min brorsa gillade liksom, NWA. Men sen så sa han så här, men
Ghetto Boys. Ni behövde ha något starkare.
Ja, han sa det så här. Ghetto Boys, de svär ändå lagom mycket, tyckte min brorsa. Han tyckte att NWA svår för lite. Att han
och Ghetto
att
Boys var lagom.
Ghetto Boys var lagom.
För jag tror faktiskt inte att den plattan tror jag faktiskt ingen har toppat efter det.
Med svordomar.
Nej, och alla, alltså,
det var någon som räknade svordomarna i D12s första platta. Att det var ganska mycket. Jag har ingen aning om det toppar Ghetto Boys.
Men saken är att D12, jag känner inte dem personligen. Men att lyssna på Ghetto Boys, plattan som heter Ghetto Boys. Så då menar jag den andra versionen av dem. När den inte... Alltså när de stavade det G-E-T-O.
Ja, vi kanske ska spara det här till, ja. Till nästa
men,
gång.
Men nivån av svordomar där är ju på... Ja. Och den är...
Är det där de säger go suck a dead man's dick i förbifarten?
Ja, det låter... nej, det tror jag hade kommit ihåg. De säger mycket värre saker än så. Alltså de har ju... Okej, vi lämnar det där hem, men lyssna på låten Mind of a Lunatic med Ghetto Boys från när de heter när den stavas med G-E-T-O, för det finns en version när de stavade det Ghetto med G-H-E-T-T-O.
Ja, det var lite andra medlemmar.
Den är mildare. Men det är Scarface som skriver grejerna ungefär som att Cube och DOC skrev för NWA. Men NWA i varje fall när de släppte Niggas for Life, det är uppenbart på något sätt att de kände att vi måste skruva upp nu. Cube gick liksom åt det politiska hållet. Ilska mot etablissemanget, ett ganska ofokuserad
och
ilska.
Ja,
men för honom var, alltså det är lite det som är grejen. Han kommer ju fortfarande från en viss nivå när det är det han ser. Om man tänker så att liksom, varför äger de affärerna i våra kvarter? Och så har han samtidigt lyssnat på Farrakhan och Chuck D.
Fått lite antisemitism från Farrakhan och sitt hat på Jerry Heller.
Ja, men samtidigt, om du är riktigt arg på någon så är det klart att du tar i så du, och det är klart att du då plötsligt är det att du låter en jude förstöra alltihopa. Du liksom, ja, det är väl där du hamnar när du är i 19-årsåldern och är skitförbannad och de har blåst dig på en massa pengar och de kallar dig jävla grejer. Och
han är nog säkert lite över 20 när han släpper sin första.
Ja, men över 20, alltså det är ju ett, men sak, man får inte glömma när man lyssnar på, nu hoppar vi fram och tillbaka, vilket vi kommer göra. Det går, ja, liksom, ja, ja, inte, det går inte ens att diskutera det på något annat sätt, för att det är ju en sån jävla väv som går åt alla håll.
Nej, läs boken Original Gangster, ja, som ni vill ha en stringent, well-researchad, ja, ja, historia. Det här är mer slappt prat om,
ja,
det blir.
Ja, ja, jag håller med. Men för när du, för när du, man hör ju att när Ice Cube gör No Vaseline,
så som rör en diss mot de andra NWA-medlemmarna. Ja. Men de hade ju redan dissat honom.
Ja, du hör ju att han bara väntade på att de skulle göra det. Han bara, gud ja, nu får jag chansen. Och min favorit är att hela det här klippet som den startar med folk som pratar. Han säger, yeah.
Here's what they think about you. What they think about you.
Ja, men den är ju tagen från NWA's, den är ju tagen från Handling Miles and Running, när de låter fans ringa in och prata om Ice Cube. Men då så, oh yeah, det här han säger, I almost forgot, vad fan är han säger? Han säger, I almost forgot about you motherfuckers eller någonting. Det är taget från LL Cool J's Bad-skiva. Det är LL Cool J som säger det, det är inte ens Ice Cube som säger meningen. Fan vad de klippte ihop mycket grejer på den tiden, bara hej vilt från alla håll. Och sen är ju när vaselin vad den är ju liksom, ja, alltså det beror på hur man ser på disslåtar, om du tycker att de ska innehålla fakta eller inte. Om du tycker att det är fakta som du pratar om.
Att Easy E's kuk luktar som MC Ran's bajs.
Exakt så.
Är det fakta?
Ja, men det vet vi ju inte.
Hur
vet Ice Cube det? Oh tjej, vad fan har du gjort för någonting? Har du spionen på insidan?
Men det är verkligen det här, ja, men som det här skämtet, hur vet man att syran har mens, pappas kuk smakar blod? Alltså, för att,
det är det som är någon fråga.
Fast jag tror inte han är lite.
Någon frågade mig idag när jag sa att jag skulle, så han sa, du är inte rädd att du kommer säga någonting jävligt dumt. Och jag bara, alltså, risken finns, men jag kommer inte säga det sämsta. Det kommer jag inte göra. Inte ens om jag försöker kommer jag säga det värsta. Kanske har jag verkligen försöker.
Ja, kanske.
Jag känner mig trygg här. Ja, det är bra. Jag kommer hålla mig under Simons nivå. Ja. Jag är safe här.
Under min nivå, över min nivå.
Fast jag ser det åt andra hållet. Men det känns som ett safe space.
Det är väldigt sällan jag kommer med en, det där kändes inte okej att skämta om.
Att du vill klippa bort.
Ja,
det är bra. Men jag vet inte var vi var.
Nej,
vi var mitt inne i någonting.
Ja, men vet du vad? Vi har kört ett tag nu. Mm. Och jag tänker nästan att vi gör så här att vi tackar lyssnarna. Och så kör vi ett Patreon-exklusivt avsnitt där vi bara pratar vidare. Men det blir tills vi är klara. För vi har öl kvar i kylen.
Ja, det här,
och klockan är inte mycket. Och jag märker att både du och jag... Det är ett ämne som engagerar oss.
Oerhört mycket. Vi har inte ens gått in på hur viktiga människor som DOC var. Honom har vi nämnt i förbifarten. Ja. Han är ju en kraft bakom kulisserna på ett sätt som väldigt få andra är.
Vi har inte nämnt...
Och så vitt jag vet så sålda...
Vi har inte nämnt alla medlemmar ens. Vi har inte nämnt Gjälla...
Nej, men varför ska vi nämna Gjälla? Men så vitt jag vet, och jag vet huruvida det är sant, eller jag antar att det är sant, för det är DOC som säger det. Han sålde alla sina publishing-rättigheter till Easy för en guld Rolex.
Ja,
det... Och kedjan som jag tror att det står DOC på.
Det finns någon viss sanning i det.
Tänk, alltså han borde ju vara mångmiljonär nu.
Han har ju haft väldigt mycket otur i andra sammanhang också. Eller
men han har haft Erykah Badu.
Han har varit gift med Rick Brut till och med. Eller har barn med henne.
Glöm aldrig att Jay Electronica är den tredje mest kända snubben som Erykah Badu har haft barn med.
Och Andre 3000 är kändaste.
I mina ögon säger han bara den näst kändaste. Men det är bara för att jag har någon
du sorts... Du tycker att DOC är mer känd? Ja, men... Inte bättre, bara mer känd. Det är fler som känner.
I mitt hjärta är han mer känd.
Okej, men då... Det var allt från den här veckans... gratis avsnitt av Arkivsamtal. Ni som vill höra förmodligen ganska långt avsnitt till PSTQ pratar mer om NWA. Ni får gå in på patreon.com/arkivsamtal och bli avsnittsdonatorer, så kan ni lyssna på mer av samma.
Mer av samma. Mer av samma osammanhängande, ja. Väldigt svårföljda diskussion.
Ja, jag hade nog gillat det själv. Så,
ja, det hade jag. Det hade jag.
Mm. Det var allt för den här veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter Petter Stenqvist.
Fullbordat samtal. I viss mån.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.